Välkomna till kvällens lektion. I kväll ska vi fortsätta med att undervisa ur Paulus brev till romarna. Vi har gått fram 7 kapitel i det här magnifika brevet och kommer att gå in i kapitel 8 idag. Innan vi gör det så ska vi repetera lite grann vad som är sagt. I Paulus brev till romarna så presenterar han det budskap som Herren har lagt på hans hjärta. Och det är två saker som han har i första hand. Det första är att han vill att hedningarna ska få del av frälsningen. Den frälsning som har skickats till Israel genom den utlovade lidande Messias. Den har inte bara getts till Israel utan även till hedningarna. Paulus är alltså kallad att gå ut till hela världen med det här frälsningsbudskapet så att icke-judar kan få del av de glada nyheterna om liv ifrån döden och förlåtelse från synd och liv ifrån döden. Ett evigt liv på grund av Jeshuas uppståndelsekraft, hans uppståndelse. Det andra han har på sin lista av prioriteringar är att lära hedningarna att leva enligt den lära som Toran lär för dem. Han vill alltså få fram trons lydnad bland alla hedna folk. Och på så sätt så blir hedningarna ett offer, offrat till Gud. Och då jobbar han som en präst, som en judisk präst. Judarna är ju kallade till att vara en prästnation. Och han åker alltså runt bland alla hedna folk för att skapa ett folk som ger sig själva i tjänst till Gud som ett offer. Det var väl i korta ordalag ungefär vad det handlar om. Och nu talar han då om ett verk i Yeshua som den evige har gjort. Dels att hedningarna kan få del av det som har kommit till Israel. Och sen så talar han om hur det verkar i både judar och hedningar, den här frälsningen som har kommit till mänskligheten. Och då utvecklar han sina tankar då mer och mer från i början och nu fram till kapitel 7. Och vi har kommit fram till ett problem här. Problemet är att människan i sig själv har synd. Synden kom in i världen genom Adam och döden kom in i världen genom Adam. Och människan är skadad. Hon har fått del av syndens makt som har kommit in i henne. Inte bara Adam blev skadad utan hela hans ättlingar, hela mänskligheten genom Adam fick del av en allvarlig skada. Och då presenterar alltså Paulus sättet att bli fri ifrån syndens makt över ens inre. Och det är det vi håller på med från kapitel 5 och framåt här. I kapitel 5 så introducerar han ju idén att synden kom in i världen. Och på samma sätt som synden och döden kom in genom en människa så har också lösningen på det här kommit in genom en människa. Och i kapitel 6 säger han då att genom döden så kan vi bli befriade ifrån syndens makt. Människan i sig själv och även Gud har ingen lösning på syndens makt som finns i människan annat än genom att människan dör. Alltså döden är den enda utvägen för att bli fri från syndens makt. Och så länge man alltså lever i den här, vad ska vi kalla det, det här stadiet, i det stadiet vi lever i nu, så måste vi kämpa mot syndens makt som finns i oss och som även finns utanför oss. Men det finns både syndakraft Och synd, alltså synden som makt finns i oss. Och den finns utanför oss. Och det som är utanför oss vill komma in och vill förstärka det som finns i oss. Och det som Toran nu gör, eller lagen, det är att den uppenbarar den syndamakt som finns i människan. Genom lagen kommer kännedom om synden. För han säger då att jag skulle inte veta att det var fel att vara avundsjuk om inte Toran hade sagt du ska inte ha begärelse till din nästas hustru eller nästas hus eller någonting som tillhör. Så genom att lagen eller budet kommer till mig, jag blir medveten om vad som är rätt och fel, så får jag medvetande om att det finns en makt i mig som vill göra tvärt emot vad Gud säger. Så genom lagen så blir synden aktiverad. Och det tog han upp här i kapitel 7. Att jag levde en tid utan lag, det vill säga som barn, när man inte hade en medvetenhet i sitt samvete. Och inte heller i sin överhuvudtaget i sitt medvetande att man ska göra på ett visst sätt. Men det kommer en tid, dels genom föräldrarnas undervisning och dels genom samvetet när det vaknar upp och när man blir som jude i hans fall då medveten om att här finns en regelbok som Herren har gett oss. Det finns en Torah som Gud har gett oss, det judiska folket. Och jag är pliktig att följa de bud som Toran säger. Då blir det alltså ett medvetande om vad som är rätt och fel. Och när det här medvetandet kommer så väcks inom juden en stark kraft som säger jag vill inte lyda. Jag vill inte göra det som de säger till mig. Och då väcks synden till liv genom Toran, genom budordet som kommer till mig. Och då ställer han frågan, är det budordet som är synd då? Är det Toran som är synd? Nej, absolut inte. Synden är, Toran är helig, den är ren, den är god och den är andlig. Det har vi läst i det här kapitel 7. Så det är inte fel på Toran. Men det är fel på mig. Det finns någonting i mig som inte vill lyda det Gud säger. Det budordet säger till mig, det finns ett uppror inom mig, en kraft. Men så säger han då, det finns ju en spänning då, och det är slutet på kapitel 7 här vi läser om. Att i mitt sinne så erkänner jag ju att det som Gud säger, det budordet säger, det är ju rätt. Det är ju perfekt, det är ju underbart, men det finns någonting i mig som gör uppror mot det. Men i mitt sinne så är jag inte upprorisk mot det, men jag har en annan kraft, jag har två krafter inom mig som skapar problem för mig. Och jag känner till och med att jag är slav under den här syndens kraft i mig som inte vill lyda. Och då kommer han ju då till slutsatsen att Toran har inte möjlighet att förvandla mig så att jag blir av med synden. Och i början på kapitel 7 så hade vi ju ett litet svårt problem här och ställer frågan hur kommer det sig att han säger att vi har blivit fria ifrån lagen. Och det är ju ett ämne som man får vara försiktig med. Det betyder ju inte att lagen inte gäller för oss. Nu tänker vi alltså å ena sidan lagen för judarna, de 613 buden. Men också lagen för icke-judar som är den allmänna buden som vi har tagit upp, de sju universella buden och dess konsekvenser som är fler än sju, många fler. Som icke-judarna måste följa också Guds Torah i det ansvarsområde som de har. Så man kan ju inte säga att judarna eller icke-judarna är fria ifrån lagen när de kommer in i Messias då. När de döps in i Messias. Utan friheten ifrån i den här texten vi har läst om, det var ju att genom lag så är en människa bunden till en kvinna. Han jämför ju människan med en kvinna här då. En kvinna är genom lagen bunden till sin man så länge mannen lever. Men om mannen dör så är hon fri ifrån lagen, det vill säga de regler eller det, den... Det är lag, den lagtext, den delen av lagtexten som talar om äktenskap, så är hon ju fri från, eftersom mannen dör. Och då är hon fri att gifta sig med någon annan. Och då jämför Paulus det här med att den här mannen då som dör, det är synden. Och genom budordet, alltså genom lagen som kom till oss när vi är i ett syndigt tillstånd, så är vi bundna till synden. Vi är alltså slavar på något sätt då. Vi måste synda, för det finns någonting i oss som är starka. Vi klarar inte av det här. Och budordet ger oss inte tillräcklig kraft att kunna vinna seger över synden i oss. Och då säger Paulus att det är, om nu mannen dör, då är hon ju fri från budet här, alltså lagen som binder henne till mannen. Alltså den lag som behandlar äktenskap. Och hon kallas inte för äktenskapsbryterska om hon ger sig till en annan, eftersom nu mannen är död. Och då jämför Paulus då det här. Mannen är den onda naturen i oss, eller syndens natur, eller köttets natur, eller Yetzer hara, synden. Om synden dör, eller om vi dör från synden, det är ju i stort sett samma sak, då är vi fria att tjäna Gud. Vi kan ge oss till en annan man som är Gud. I det här fallet då, kvinnan gifter sig med Gud. Och då tjänar hon inte två herrar. Hon tjänar inte både Gud och synden. Så man kan inte tjäna två herrar, för då blir man dömd av lagen som äktenskapsbryterska om man har två makar. Så rent juridiskt sett, genom Yeshuas död och uppståndelse, och genom att vi döps, genom att vi går in i dopets död. Dopet är en identifiering med Yeshuas död, det tar han upp i kapitel 6 i början där. Att vi som har blivit döpta till Messias har blivit döpta till hans död, det vill säga någonting har knäckts, någonting har dödats i oss. Vi har dött ifrån synden, och man kan också säga att synden har dött ifrån oss. Det har blivit en skilsmässa, en död, när det gäller syndens makt och oss genom Yeshuas död och genom vår identifiering med Yeshuas död genom dopet. Och det här är alltså en andlig verklighet, och därför så måste vi hålla före, som man säger i jag tror det 6 och 12, eller det är gammalt uttryckt. Vi måste anse. Det är i kapitel 6, vers 11, 1917 års översättning. Så må ni och hålla före att ni är döda från synden och lever för Gud i Messias Yeshua. Folkbibeln säger så här. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Messias Yeshua. Bibel 2000 säger... Så ska också ni se på er själva. Jag tycker om den här literal translation of the Holy Bible. Säger, so also you can count yourselves to be truly dead to sin. Du kan alltså räkna dig själv att vara verkligen död ifrån synden. Det är någonting vi måste räkna med, alltså anse oss döda. Det här är alltså en andlig verklighet. Och den kan vi, som vi sa tidigare, vi har ett arv. Men vi måste göra någonting för att det här arvet och den här andliga verkligheten ska bli en fungerande makt och kraft och en verklighet i våra praktiska liv idag. Vi är alltså i denna spänning. Vi har det, men vi måste göra någonting för att applicerade i våra vardagliga liv. Vi har alltså den här spänningen. Vi är inte fria än. Vi har fortfarande kamp mot synden som finns i oss. Men genom Yeshuas död och våran identifiering med hans död, så har vi fått dels en juridisk befrielse, och dels en praktisk andlig möjlighet att leva över synden, leva i seger över synden. Herren sa ju till Kain att han skulle råda över synden, och människan har alltså fått möjlighet att kunna säga nej till synden. Om hon inte hade det, så skulle hon inte vara ansvarig för synden. Alltså om du syndar, så är det du som står ansvarig för att du syndar. Du kan inte skylla på syndens makt. Det är du som väljer att låta synden regera över dig. Men det här valet, eller det, vi är så svaga så att någon gång så syndar alla. Finns inte en människa som inte har gett efter för synden. Det som händer då med Messias, det är att dels inför Gud så blir det en annan ställning, och dels i våran praktiska verklighet så har vi fått en oerhört förstärkning i det, i vår inre människa, så att vi kan vinna seger och inte längre är slavar under synden, som Paulus nämner här. Det är i stort sett vad vi håller på med. Nu kom han fram till en sak här i Romarbrevet 7. När man lever utan Guds ande, när man har en positiv attityd till Guds ord, man i sitt sinne tjänar Toran, man tjänar, ja det är rätt, jag vill följa dina bud. Men så märker man då att i min kropp, i min yttre människa, så finns det en lag, som Paulus uttrycker det här. Och det förstår jag som ordet makt, en påverkan, ett utövande, lagens, alltså syndens makt finns i mina lemmar, säger Paulus. Så i min inre människa så tjänar jag Guds lag och erkänner att den är rätt. Men det finns någonting i mina lemmar som gör att jag blir slav. Och då märker jag att jag gör saker som jag egentligen inte vill göra. Och det som jag egentligen vill göra, som är i överensstämmelse med vad Gud har sagt, det gör jag inte. Alltså är det inte längre jag här nu som gör det. Det är min inre människa som egentligen vill rätta. Utan det finns alltså någonting annat här. Och så ropar han ut, vem ska befria mig ifrån detta? Och så kommer han med ett svar. Och svaret är inte bra. Jag hittar ingen översättning på svenska som uttrycker, och vi tog upp det här förra gången, men jag vill ändå understryka det, att det finns ett svar på det här ropet om hjälp i samma kapitel, precis versen efter, vers 24 står, jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Och så skriver man i Bibel 2000, men jag tackar Gud, det var lite olyckligt tycker jag. I 1917, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, genom Yeshua Mashiach, vår Herre. Det för sig ligger nära. Jag arma människa, säger folkbibeln, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Yeshua Messias, vår Herre. Det var en jättebra översättning. Här kommer ju svaret klart uttryckt. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Yeshua Messias, vår Herre, han ska frälsa mig från denna dödens kropp. Och så berättar Paulus resten av kapitlet här, lilla biten som är kvar. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Och här får man inte tänka ordet lag som Toran. I första hand så är ordet lag, alltså jag själv med mitt sinne tjänar Guds lag, här Guds Torah naturligtvis. Guds lag är Guds Torah. Men med köttet tjänar jag syndens lag, och det är inte Toran. Toran är inte syndens lag. Utan det är ju syndens makt han talar om här. Lag betyder makt, inflytande. Domän. Men den här situationen är väldigt negativ. Alltså jag är så splittrad då. I mitt sinne så känner jag Guds lag, men inte min kropp. Det är ju helt fel. Jag måste ju tjäna Gud med min kropp. Kroppen är ju gjord för att tjäna Gud, inte för att tjäna syndens lag, makt. Syndens makt ska ju inte ha makt. Jag förstår den här versen 25 i Romarbrevet 7. Det är en situation hos en människa som lever i sin egen förmåga. Som inte har fått hjälp ifrån himlen. Som i sig själv vill det rätta, men inte klarar av det i sig själv. Och det tycker jag om 1917 års översättning. Han säger, alltså tjänar jag sådan jag är i mig själv. Visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Den situationen är alltså en god människa som vill rätta och som försöker, men är utlämnad åt sin egen kraft. Och den räcker inte till. Hur ska jag klara mig då? Det finns en lösning. Och lösningen finns i kapitel 8. Det finns en lösning på syndens makt. Visserligen har han presenterat det här tidigare också. Att vi ska anse oss som döda från synden. Och att synden inte ska råda över oss och så vidare. Genom döden har vi blivit av med syndens makt. Men ändå så presenterar han i kapitel 7 en situation här som gör att kampen finns ju fortfarande. Så i oss själva har vi inte förmågan att vinna fullständig seger över synden. Vi kan trycka ner den, vi kan hålla inne den, men vi kan inte bli fullständigt herrar över den. Och vi är inte fria ifrån den. Fria från den blir vi inte fullständigt förrän vi upplever kroppens död och dess uppståndelse. När vi dör i våran kropp, då slås syndens makt ut totalt. Därför blir döden en väg till liv. Döden är den enda vägen som människan kan gå för att bli av med synden. Och då måste vi alltså inte bara uppleva en, vad ska vi kalla det, en potentiell död, en identifieringsdöd med Jeshuas död, en andlig död i bemärkelsen att vi har fått del av Jeshuas död. Utan vi måste uppleva en fysisk död för att kunna få del av befrielsen ifrån syndens makt. Och så kom en fråga här, vad bra att jag kunde se den här direkt. Men vad gör då Jesu offer för skillnad om vi själva måste dö eftersom vi inte kan bli befriade? Jeshuas offer betalade priset för våran skuld. Och som jag har förstått det här. Om vi dör så är det för att vi har syndat. Och syndens lön är döden som vi har läst i kapitel 6 i slutet där. Så om jag syndar så dör jag. Men eftersom Yeshua tog mitt straff så finns det uppståndelse från döden. Om jag inte tar emot Yeshuas död för mig så får jag stanna i döden när jag dör. Då får jag inte del av hans förlåtelse utan jag får dö för mina egna synder. Och får det straffet då, evigt straff. Alltså evig att jag går förlorad totalt. Kan aldrig någonsin komma ur den situationen. Men om jag nu tror på Yeshua så kommer döden inte att bli försoningen för mina synder. Utan det är bara en konsekvens av att synden har funnits i min kropp. Och kroppen måste dö på grund av syndens makt som finns i kroppen. Som Paulus säger. Att synden kom in och döden kom in genom synden. Så att när jag dör så blir det alltså inte en försonande död, om man ska kalla det, att jag får betala för min skuld. För det har redan Yeshua gjort. Men ändå så måste döden till på grund av att kroppen har tjänat synden. Och på grund av att synden fortfarande finns i kroppen. Okej, det här är lite djupare saker än vad vi kan förklaras med några få ord. Vi behöver mycket att tänka på. Döden behövs alltså. Och därför så blir döden någonting positivt för oss. Döden är en väg till uppståndelse. Döden är Guds väg att befria människan och ge henne en ny chans. Men det räcker inte med döden, utan det måste ju finnas en uppståndelse då. Så därför är uppståndelsen nödvändig för att människan ska kunna bli frälst. Frälsning har med uppståndelse att göra. Om vi nu går in i kapitel 8 här, och det är väldigt viktigt att vi inte sätter punkt i slutet på kapitel 7. För Paulus presenterar en väldigt stark lösning här, en andlig lösning på det här svåra, där vi märker att vi har faktiskt någonting väldigt starkt i oss som vill synda. Nu kommer en fråga här. Kan man säga att om vi inte har en syndig kropp genom Yeshuas blod, så skulle vi inte behöva dö en fysisk död? Kroppen är ju dödlig. Alla våra kroppar är dödliga. Vi kan ju dö. Och det är ett bevis på att det finns synd i kroppen. Och Yeshua har tagit våra synder, och den evige har fördömt synden i hans död och hans kropp. Men ändå så måste vi lida konsekvensen av synden som finns i våra kroppar. Enda fallet där vi inte behöver lida den konsekvensen, det är när om vi lever när Yeshua kommer. Först kommer de döda att uppstå, de som tillhör honom. Då får de uppleva det nya livet. Deras kroppar kommer att väckas upp till liv igen. Och sen efter det så kommer både de och vi att bli klädda med andliga kroppar som kommer att uppsluka den här kroppen. Det är alltså, jag förstår, det är alltså fysiska kroppar, men andliga fysiska kroppar som kommer att äta upp och förstöra den här kroppens konstitution, och det blir alltså en ersättning här. Och då behöver man ju inte dö i det fysiska, men ändå så är det en typ av, som jag förstår det, så är det är en typ av död. För död är ett avklädande och ett iklädande av någonting annat. Och Paulus nämnde om det, att jag skulle helst inte vilja avklä mig. Det vill säga, min kropp är ju kläder för själen. Jag skulle helst inte vilja bli av med de här kläderna, utan jag skulle vilja ikläda mig direkt. Så de här nya kläderna som finns i uppståndelsen förintar mina gamla kläder istället. Så att de, istället för att behöva avklädja, så kan jag iklädas direkt. Och det tror jag att det är samma sak som att dö. För de som kommer att bli förvandlade när Yeshua kommer tillbaka utan att behöva avkläda sina kroppar. Det är samma resultat. Hopp, det var många tankar samtidigt här. Ska vi gå in i kapitel 8 här? Det första versen säger så här. Nu blir det, jag ska läsa från Bibel 2000. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Messias Yeshua. Eller Kristus Jesus står det, men jag vill gärna säga Messias Yeshua, för det är mer enligt originalet. I 1917 års översättning står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Messias Yeshua. Svenska folkbibeln säger: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Messias Yeshua. Ordet nu är väldigt viktigt här. Nu betyder alltså i den situation vi lever i nu. Naturligtvis i framtiden då vi blir av med våra syndiga kroppar. Genom uppståndelsen och genom förvandlingen. Då finns det ju ingen synd längre i människans konstitution. Och därför är det så viktigt att säga att redan nu, förlåt, i våran konstitution som vi redan har nu, finns ingen fällande dom. Det betyder alltså att Gud kan inte straffa oss för att vi har en syndig natur, eller en del av våran natur är synd. Om vi nu är i Messias Yeshua. Jag tycker inte om folk eller Bibel 2000 som säger de som tillhör Messias Yeshua, för det så står det inte, utan den som är i, det är en annan sak att vara i och att tillhöra. Det är två olika saker. Om du tillhör så är du ju vid sidan om. Men om du är i så är du inuti. Och det här är någonting som man också kan jämföra med Adam, alltså motsatt effekt. Från Adam, genom hans biologiska funktion, så kom ju alla människor ut ur Adam. Vi fanns alltså i Adam när han skapades. Vi var i Adam när han syndade. Du och jag fanns i Adam. Vi är ju bara ett resultat av det som har kommit ut ur honom. Så alla människor som finns idag har ju kommit ut ur Adam. Så när han syndade så var vi ju i honom. På samma sätt så när man är i Yeshua. Det är som motsatsen till Adam. Men vi som har fötts på nytt. Vi som har tagit del av hans uppståndelse. Har kommit in i honom. Så Paulus säger alltså att vi är i Messias. När vi då tar del av hans död genom dopet. Och kommer upp på andra sidan i vattnet, när vi kommer upp från vattnet med hela våran kropp, så kommer vi in i, alltså i himmelska världen, i den andliga verkligheten, så är vi i Messias Yeshua. Därför säger Paulus i Efesbrevet 2:6 att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua. I Messias. Vi är alltså inuti honom. Och i den här positionen att vara omsluten av honom. Han är som ett rum, han är som ett tempel, han är som en kropp kan man säga också. Men vi är i honom. Där finns ingen fördömelse för de som är i Yeshua Messias. Nu finns en fråga här. Hur tolkar du då Johannes 11 och 26 där jag säger: var den som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Vi måste läsa vers 25 här igen först. Yeshua svarade henne. Kan vi läsa hela sammanhanget då? Yeshua svarade vers 23. Din broder ska stå upp igen. Det var så Lazarus, han hade ju dött. Marta svarade honom: jag vet att han ska stå upp vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Yeshua svarade till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Man kan tolka det här på två sätt. Det ena är att det finns två typer av människor. De som dör, och när han kommer tillbaka i sin härlighet, och ska regera på jorden, då står det att han ska leva om han än dör. Om han än dör nu kroppsligen, så kommer han att leva igen när Yeshua kommer tillbaka. Men den andra typen av människan, det är han som lever kvar när Yeshua kommer och tror på honom. Han ska aldrig någonsin dö. Han får aldrig uppleva den här typen av död, att kroppen dör. Det är den ena tolkningen. Sen kan man också tänka sig att anden, själen, kommer att fortsätta att leva i evighet. Om så kroppen dör, så kommer själen inte att dö om man tror på Yeshua. Men kroppen kommer att väckas upp ifrån döden. Man måste tala om, man måste förstå döden i olika stadier och olika områden där döden verkar. Det finns ju döda människor som lever, alltså som talar och som lyssnar och som fungerar, men de är döda för de har inget andligt liv. Sen finns det döda människor vars kroppar är döda, men de lever i anden och väntar på uppståndelsen. Om de är medvetna eller inte, det vågar inte jag gå in på, men det finns alltså ett andligt liv där som kommer att få komma tillbaka till kropparna, och kropparna kommer att uppstå igen. Det finns ingen evighet utan kropp. Det är inte meningen att man ska som människa vara utan sin kropp, för människan skapades med kropp. Och så kommer frågan här, men Yeshua sa ju att om jag har tro för att berget ska flytta sig, så gör det. Kan man inte tänka på samma sätt angående döden? Ja, jag har inte sett någon som har klarat av det här under 6000 år. Jo, kanske Enoch gjorde det, och Elia. Två stycken då, utav alla dessa miljontals människor. Kanske lyckades med det. Du kanske kan göra det då. Lycka till. Men vi får inte se döden som en som någonting negativt. Visst är det en fiende. Det är den värsta fienden, den sista fienden, men den är besegrad genom Yeshua, så att till och med den fienden kan vändas till någonting positivt. Därför säger Paulus till dem i Korint att allting tillhör er. Död och liv. Det är i första Korintierbrevet 3 i slutet där. I vers 21 står det, så berömmer sig då ingen av människor, allt hör ju er till. Det må vara Paulus eller Apollos eller Kefas eller hela världen, det må vara liv eller död. Vad som nu är eller vad som skall komma, allt sammans hör er till. Här presenteras både liv och död som någonting positivt, som ni äger, det tillhör er. Ni har alltså förmåga att bli gynnade av allt detta. Ni kan gynnas av livet, ni kan också gynnas av döden. Och det är i Yeshua och i Guds plan, så är döden någonting positivt. Den värsta fienden kan förvandlas till en tjänare, och det gör den genom Yeshua. Gud har gjort det på så sätt. Så döden blir ett medel till frälsning. Döden blir ett medel till att bli befriad ifrån syndens makt. Men innan vi får uppleva våra kroppars död och den slutliga befrielsen från den syndens makt, och då hoppas på uppståndelsen där inte den synden finns, i den i uppståndelsekroppen finns inget getsrara. Finns ingen synd. Under tiden har vi en kamp, och den kampen måste vi jobba med, och då är vi i Romarbrevet 7 och i Romarbrevet 8. I Romarbrevet 7 så har vi kampen utan Guds hjälp. I Romarbrevet 8 har vi kampen med Guds hjälp, och nu går vi in i det. Det första vi måste veta då, att är vi i Messias Yeshua, så finns ingen fördömelse på grund av att vi har den här situationen. Vi har syndakraften i oss, syndens och dödens lag, som Paulus kallar den här syndakraften, den finns i oss. Men vi anser den som död, och vi är juridiskt sett döda från den makten. Och därför så, eftersom vi i Yeshua då har begravt den i dopet och lever i honom i himlavärlden, så kan inte Gud döma oss för att vi har den här syndens makt i oss. Därför finns ingen fördömelse, ingen fällande dom som gör oss skyldiga och dödsdömda på grund av att synden finns i oss. Eftersom vi nu är i Yeshua, Messias. Och här finns en del i vers 1 som inte alla grekiska skrifter har. I den bysantiska och textus receptus, där finns en andra del av vers 1 som inte Westcott Horts grekiska text har. Och de svenska översättningarna går efter Westcott Hort och skriver inte ut den andra delen. Men om ni tittar på till exempel literal translation of the Holy Bible, it said there is therefore now no condemnation for those in Christ Jesus or Messiah Yeshua who do not walk according to the flesh but according to the spirit. Den här delen alltså finns med i receptus och i bysantiska texten. Och vi måste nog ha med den. Jag ifrågasätter varför den är borttagen i Westcott Hort. Ska vi ta med den då och så ska vi fundera på här lite vad det menas. Därför finns det alltså inte nu, trots att vi har den här situationen. Men om vi nu är Yeshua Messias, så har vi ingen fördömelse. Gud kan inte döma oss skyldiga. Vi är alltså förlåtna. Och i Yeshua så är vi, anses vi i himlen som rättfärdiggjorda, oskyldig förklarade. I Yeshua Messias. Inte i oss själva, utan i honom. Och så säger han, för dem som vandrar som inte vandrar i enlighet med köttet eller den syndiga naturen, eller köttets natur, eller vad vi ska kalla det, utan i enlighet med anden, då sätter han här alltså ett villkor för att inte bli fördömd. Man skulle alltså kunna bli fördömd om man nu inte vandrar i enlighet med anden. Och så fortsätter han i sin utläggning här i kapitel 8 och förklarar vad det innebär. Så den här delen av versen, andra delen, som inte finns med i de svenska bibelöversättningarna, är ju faktiskt en logisk del av hela undervisningen här i detta kapitlet. Så man kan inte koppla bort vers 1 och säga, eftersom jag tror på Yeshua så är jag helt fri från allting. Jag kan göra vad som helst, jag kan leva hur som helst. Eftersom jag är i honom så är jag förlåten och Gud kan inte döma mig. Så kan jag inte resonera. För det finns ett villkor för att kunna leva i den här befriande situationen där Gud inte dömer mig och fördömer mig och låter mig stå ansvarig för min synd. Det är när jag vandrar i anden. Hur ska jag kunna vandra andra? Ja, låt oss gå och fortsätta läsa här. Vers 2 säger, ty livets andes lag har i Messias Yeshua gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här har vi två makter. Ordet lag här ser jag som makt. Livets andes lag, det är alltså den makt som verkade i livet som sändes till Yeshua när han var död. Han restes upp från döden. Det är alltså livets ande. Den anden som gjorde att han blev levande igen. Det läser vi ju i Romarbrevet 1 i början, i allra första början. Så talar han ju om att Gud hade att gav helig ande har med kraft väckt upp honom ifrån döden. Så anden har med uppståndelsekraften att göra här. Det finns en livets ande som har gett Yeshua liv ifrån de döda. Och den kraften har jag också fått del av. Den makten, livets andes lag har jag fått del av i Yeshua, i honom. Och där har jag blivit fri ifrån syndens och dödens maktlag. Man kan tolka den här bibelversen på ett annat sätt. En del menar att jag ska ge en liten bakgrund till det. Det tog vi förra veckan. Toran talar ju till en syndig människa. Det finns ju bud i Toran, och denna veckans parasha talar till exempel om en situation där Toran utgår från att människan är syndig, att hon gör fel. Till exempel att man blir arg och slår ihjäl en annan person, och så finns det lagar som en bud som reglerar hur man ska vad som ska hända då. Så Toran utgår från att människan blir så arg så att hon kan slå ihjäl sin nästa. Och därför finns det bud som talar om det. Men om inte människan hade blivit så arg så hon slog ihjäl sin nästa, så hade inte det här budet behövts. Så Toran talar till en människa i hennes syndiga situation. Och hjälper henne dels att avslöja synden, och dels att synden inte ska bli för stark i samhället och förstöra samhället så att det går under. Men också den dömer synden så att människan får uppleva att hon blir dömd utav sin synd. Vilket gör att hon också får ett behov av att be om förlåtelse och söka frälsning och räddning från den här situationen. Så Toran är kopplad till människans synd, och det tog vi också upp i kapitel 7, att genom budet så får synden liv. Så det finns en koppling mellan budet, eller Toran, lagen, och synden. Och då menar då en del att här talar Paulus om syndens och dödens lag i den aspekt av Toran som är kopplad till människans synd. Och den aspekten av Toran har jag blivit befriad ifrån nu när jag är Messias. Och då kan jag, då alltså en annan förståelse, en annan funktion av Toran som jag lever efter när jag är i Messias. Personligen så är det ju, så tycker jag att det finns en sanning i det här. Men jag tror inte att det är det som Paulus säger i den här versen. Utan jag skulle snarare vilja jämföra med, som jag sa tidigare här, att här är det två makter. Och jag skulle jämföra det med aerodynamikens lagar versus tyngdlagen. Tyngdlagen är en lag som verkar på alla kroppar. Om du har en kropp, den här pennan till exempel. Om jag släpper den nu här så åker den neråt, för det finns en tyngdlag. Den här kroppen, den här pennan, är påverkad av jorden. Det finns en dragningskraft i jorden och även en liten dragningskraft i pennan beroende på hur stor kroppen är i universum. Men jordens dragningskraft är mycket, mycket starkare än pennans dragningskraft. Alla kroppar drar sig mot varandra i universum. Så pennan dras mot jorden och jorden dras mot pennan. Men jorden flyttar sig inte så mycket när man släpper pennan. Utan pennan, som är så mycket mindre, dras ner till jorden. Det är tyngdlagen. Gravitationslagen. Det är en makt som verkar mellan två olika objekt i den här universum. Den lagen fungerar hela tiden. Och när du har ett flygplan eller en fågel. Fågelns vingar är formade på ett alldeles speciellt sätt. De är runda på översidan och avrunda på insidan, men det liksom svänger. Hur ska man uttrycka det på svenska? Ja, ni vet hur fåglarnas vingar är utformade. De är avrundade på ovansidan och går uppåt på. Om du klipper av en flaska på mitten så får du samma form. På längden. På mitten på längden. som en båge. Sådana är vingarna och även flygplanen är formade på det sättet. Och när en vinge går i luften så tvingas luften ovansidan, på ovansidan av vingen upp. Den pressas upp ovanför vingen och då den luft som är under, där skapas ett vakuum. Och bakom vingen då, där när nu vingen går ner igen på ovansidan, där skapas ett vakuum. Och det vakuumet gör att vingen lyfts upp och ska fylla det här vakuumet. Det blir som en kraft som går uppåt. Lite svårt att förklara. Termodynamikens lagar, alltså den här, det finns en annan lag här då. Så när vingen är i rörelse så skapas en annan kraft som lyfter flygplanet eller fågeln uppåt. Då har vi alltså två krafter som verkar på fågeln och de här krafterna verkar samtidigt. Du har den naturliga gravitationslagen som drar ner fågeln eller flygplanet neråt mot marken. Men du har en annan lag som vid ett visst tillfälle blir starkare än gravitationslagen och gör att vingen går uppåt istället för neråt. Så upplever jag att den här versen talar. Det finns en livets andes lag, en uppståndelsekraft genom Guds ande som är starkare än den lag som finns i synden som skapar död, som finns i synden och döden i våra kroppar. Så trots att vi har gravitationslag och gravitationslagen verkar på flygplanet och fågeln hela tiden, så finns det en annan lag, en annan kraft som kan lyfta fågeln och flygplanet över gravitationslagen. Trots att det finns syndkraft i våra liv så finns det en andekraft som lyfter oss upp och ger oss möjlighet att flyga över syndens makt i våra liv. Livets andes lag har i Messias Yeshua gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och så talar Paulus om här, längre fram, hur man ska kunna leva i den här livets andes lag. Jag vill läsa från 2000, Bibel 2000, jag tyckte de har uttryckt det här på ganska bra sätt. Vers 2 säger, till den andliga lag som gäller för livet i Messias Yeshua har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, och nu talar han alltså om Toran, om Guds bud, om Guds lag. Det som Toran inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud. Med andra ord, det inte vi klarade av, det gjorde Gud. Gud gjorde det inte människan klarade själv. Den omöjliga situation vi har i kapitel 7 svaras på i kapitel 8. Hur? Genom anden. Hur ska vi kunna leva i seger över synden? Genom anden. Det är svaret. Det finns en andekraft. Guds ande. Det som Toran inte klarade. Toran bara visade ju vad du hade för problem. Den kunde bromsa dig lite grann. Hjälpa dig. Men inte hjälpa dig att bli av, dels kunna, Toran kan aldrig hjälpa oss att bli av med synden, det är bara döden som gör det. Men Guds ande kan hjälpa oss nu att leva i en kraft som är starkare än syndens kraft i oss. Toran har inte den förmågan, men Guds ande har den förmågan. Det räcker inte att veta att man inte ska tänka illa. Alltså att kunskap om vad som är Guds vilja räcker inte för att göra det. Vi måste ha Guds kraft för att kunna göra det. Och då säger han, det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa. Och sände honom som ett syndoffer dömde han synden i människan. Ja, det står att det står i grekiskan, han dömde synden i köttet. Synden i köttet. Och det kan man ju då förstå antingen som det står här, att han dömde synden i människan, okej. Man kan också förstå det att han dömde synden genom Yeshuas köttsliga, kroppsliga död. Genom hans offer så dömdes synden. Synden finns ju i människans kropp. Därför var Yeshuas kropp tvungen att dö. Yeshua var tvungen att dö kroppsligen. Och genom hans kroppsliga död så blev synden knäckt. Synden blev dömd. Den blev straffad. Därför säger Jesaja 53 att Gud slog honom. Och han lät honom offra, eller straffet för våra synder kom över honom. Gud straffade våra synder när han lät Yeshua dö. Så att Gud slog Yeshua. Gud straffade Yeshua. För att han skulle slippa straffa oss för våra synder. Det här är underbart. Det står att han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Han fick alltså stå som ansvarig för våra synder. Som om han hade syndat. Men det vet ju att han hade inte syndat. Därför så kunde han ta våra synder. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss. Som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. Och här kommer nu det som inte den svenska texten har med i vers 1. Den kommer här i vers 4. Samma sak. Så det finns även med i de texterna som har hoppat över den där andra delen i vers 1. De som lever efter anden. Vår ande har skrivit här i vers 4. Och det står i 1917 så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden med stor bokstav. Så frågan är, vad menar Paulus? Menar han vår ande eller menar han Guds ande? I Bibel 2000 har du vår ande och jag tror att det är ett tillägg här, ordet vår. Då tänker man på den mänskliga anden. Men om det står anden så kan det ju både betyda vår ande och Guds ande. Frågan är, vad är det som är rätt då? Literal translation säger fulfilled in us those not walking according to flesh but according to spirit. Så ordet vår är ett tillägg här i Bibel 2000. Men det har inte så stor betydelse. För i praktiken är man fylld med Guds ande så har man Guds ande i sin egen ande. Och där är en fusion. Det är som att du sätter två eldar ihop. Du har en stor eld och en liten eld. Och så sätter du dem jämte varandra så blir det en eld tillsammans. Våran ande och Guds ande blir en ande till slut. Så den som lever efter anden. Den som vandrar efter anden. Den som gör vad anden inspirerar istället för det som köttet eller den syndiga naturen eller syndens makt i oss inspirerar oss till. Här har vi de här två krafterna. Du har kraften som drar dig neråt men du har också en annan kraft som drar dig uppåt. Och då får du välja här. Och det vi står i Romarbrevet 8. Här måste vi alltså välja. Vilken sida vi ska dras till. Om vi ska dras neråt eller dras uppåt. Vi är alltså fria igen. Att inte tvingas att synda. Ja, det är bra. Det kommer längre fram. Våra andra vittnar med Guds ande. Det stämmer. I slutet på kapitlet har vi det. Till de som lever efter köttet har dess sinnelag. Man kan alltså leva efter köttet. Och köttet är ju inte frågan om något fysiskt här, utan den här kraften av synden i våran kropp, den finns ju. Syndens säte är i kroppen. De som lever efter köttet har dess sinnelag, eller tänker på vad köttet, ska vi se vad som står här i. Vers 5 i 1917 säger, till de som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men de som är andliga har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Svenska folkbibeln tycker jag om. Och det säger också spanska översättningarna på samma sätt. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Det är frågan om att sätta sitt sinne. Nu har vi alltså en tredelning i människan. Du har ditt sinne. Och du kan alltså välja med att välja mellan att tänka på det som hör, fästa ditt sinne på det som hör till köttet, eller fästa ditt sinne på det som hör till anden. Du står alltså i en valsituation här. Vilken väg ska du välja? Du är inte slav, du måste inte följa köttet, men du måste ändå välja. Antingen ska du följa köttets dragningar eller Guds and. Sinnet. Och du sätter ditt sinne. Och det är en sak som många vittnar om när de får uppleva frälsningens kraft i sina liv. Att de kan säga, jag kunde tänka på vad jag ville från och med nu. Från och med jag fick uppleva frälsningens kraft. Innan så var man alltså bunden i sina tankar. Men nu kan du sätta ditt sinne där du vill. Du kan bestämma dig för vad du ska tänka på. Du är inte slav i ditt sinne längre. Du har makt över dina tankar. Det är ett resultat av andens inflytande i ditt inre. Att ditt sinne har blivit befriat så att du kan bestämma vad du ska tänka på. Om du inte kan få makt över dina tankar så behöver anden komma in i ditt sinne. Då är du fortfarande slav. Är allt vad vi gör i köttet synd? Ställer en fråga här. Det var en mycket intressant fråga. Jag tror det. Kanske inte själva handlingen, det man gör, kanske inte synd. Men motivationen och känslan bakom tror jag är fel. Synd betyder att man missar målet. Alltså, man har inte heller rätt motivation till det. Trots att man kanske gör rätt så kanske inte man gör det på rätt sätt eller med rätt avsikt. Jag kan ge ett exempel. Köttets makt visas ju på barn väldigt tydligt. Och alltså man vill ju vara olydig. Man tycker om att vara olydig. Det är köttets makt. Och vi hade våra barn vid matbordet. När de var små så var det vissa gånger de inte ville äta. De hade annat i sinnet, de ville hålla på med annat istället. Det var ju det som var roligare. Och hungern var inte så stark så att de upplevde att de ville äta då. Och då, vi som föräldrar vill ju se till att våra barn får en disciplin i sina liv. Att de äter när man ska äta och inte äter mellan måltiderna utan har fasta måltider. Och se till att man äter tillräckligt så att man klarar sig till nästa måltid. Och då kom vi på en grej här, att vi kan ju utnyttja köttets makt i våra barn. Och då gjorde vi en lek med dem och sa att du får inte äta upp det du har på tallriken. Och de visste ju att vi lekte, det var ju liksom en grej där, det var en kul grej. Och när vi förbjöd saker och ting inom citationstecken, de visste att det var en lek, så fanns den här köttets makt i dem som gjorde att ja, men det vill jag göra för pappa och mamma sa att jag inte fick äta upp alltihop, så det ska min son göra. Och då utnyttjade vi deras köttslighet, deras köttsmakt, och fick i dem maten. Men deras motivation kan man ju fundera på. I och för sig var det en lek, men ändå så lekte vi och utnyttjade de här. Och så tänkte vi efteråt, hur mycket utnyttjar den evige våra kött och får sin vilja igenom. Nu kan man fråga sig om vi har rätt motivation när vi handlar kötsligt. Om vi vill vara motspänstiga och göra tvärt emot. Hur blir ett barn till då om inte köttet är med? Du kanske menar den sexuella driften som kötslig då. Jag tror att den sexuella driften kanske är den som är mest skadad utav synden. Därför så är den väldigt stark kötslig, så att säga. Men jag är övertygad om att från början och även i den troende människan så kan man ha en helt annan motivation när det gäller sexualdriften. Och man drivs inte av att tillfredsställa sina egna lustar, utan man har en annan motivation och en annan drivkraft inom sig. Och det gäller också när vi äter. Alltså, köttets makt har ingenting med de naturliga drifterna att göra. Det är en annan sak, Paulus talar om. Det var bra att du tog upp det här. Vi måste ju äta. Det är ju något vi gör i köttet. Nej, det är inte något vi gör i köttet. Det är något vi gör med våran kropp, men det är inte det vi gör i köttet. Och vi måste skilja mellan köttet och kroppen. Köttet innebär syndens makt som finns i kroppen. Men köttet är inte kroppen. Kötslig natur talar Bibel 2000 om. Vår kötsliga natur, det tycker jag är en bra översättning. För det är en skillnad mellan kroppen. Kroppen har ju sina naturliga drifter. Du behöver sova, du behöver äta. Du behöver se ljus. Du behöver en massa saker. Du behöver känna värmen av en annan människa och så vidare. Det finns många olika behov som kroppen har, men det är inga onda behov, tvärtom. Dessa behov är goda, Herren har skapat dem. Även det sexuella är gott. Alla dessa behov som kroppen har och alla dessa drifter som kroppen har kan förvändas till något ont. Behovet av att dricka kan förvandlas till ett alkoholbegär till exempel. Eller en annan typ av drifter som förstör oss. Den sexuella driften kan användas fel och bli snevriden och användas utanför de ramar som Herren har bestämt för sexuella driften. Och så vidare. På olika sätt. Både utanför och inom äktenskapet kan man synda sexuellt. Så att kroppens naturliga drifter är ingen synd, men när de blir snedvridna så blir det synd. Synd betyder ju att man missar målet. Och när man syndar, det är att man inte uppfyller Guds syfte med det och inte gör det på rätt sätt som Gud vill att man ska göra det. Så köttet är den kötsliga naturen i oss, den förvridna delen i oss som inte står rätt i ledet. Okej, det var bra att du tog upp det här, för det är viktigt att lägga en skillnad mellan kroppens behov och kötsliga begär. Det är olika saker. De som lever efter köttet har dess sinnelag. Och Paulus förklarar vad köttet är. Det kommer precis nu här om en liten stund. De som lever efter köttet har dess sinnelag. Eller tänker på det som hörs till köttet. Eller det kötsliga. Men den som lever efter anden är andligt sinnande. Eller sätter sitt sinne på det andliga. Du kan alltså bestämma dig för att tänka på det som hör till anden. Köttets sinnelag betyder död. Leder till döden. Och det har också dödliga konsekvenser. Och död är inte bara den sista, utan det finns dödsinflytande i det vi gör nu. Man kan ju skapa en atmosfär av negativism också. Det är en typ av död också. Men andens liv och frid, alltså andens sinnelag. Om du sätter ditt sinne på det som är andligt, så skapar det frid, det skapar liv och det skapar frid. Nu kommer det. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Vad är köttets sinnelag? Det är att vara fiende mot Gud. Hur kan det vara fiende mot Gud? Därför att det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Vad är att vara kötslig? Det är att inte underordna sig Guds lag. Då är man kötslig. Då lever man efter köttets begär. Och köttet kan inte underordna sig Guds lag. Det alltså finns någonting i oss som inte förmår att lyda Gud. Det finns två makter. En som vill och en som inte vill. Så när du lyder Gud så kommer ditt kött att bli argt. Och när du lyder ditt kött så blir Gud arg. Det är alltid någon som är arg på dig. Så du måste leva den här spänningen. Vem ska bli arg nu då? Ja, du får bestämma vem som ska bli arg. Ska Gud bli arg eller ditt kött? Att vara kötslig är att inte underordna sig Guds lag. Guds bud, det han säger att du ska göra det du inte ska göra. I 1917 års översättning, i vers 7, står det: köttets sinne är fiendskap mot Gud. Nej, det var folkbibeln. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Vi fortsätter. De som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. 1917 säger: men de som är i ett kötsligt väsende kan inte behaga Gud. Och då kommer vi tillbaka till frågan här som pappa ställde. Är allt vad vi gör i köttet synd? Vi kan göra det som är rätt, men vi kan göra det utan att behaga Gud. Så uppfattar jag det. Och jag tror att du tänker likadant. Det var bara att du ville ha fram det här. Du brukar ju ställa sådana frågor. Du kan alltså göra det som är rätt, men inte med rätt motivation. Och då blir det en miss också. Det blir inte 100%. Okej, och nu säger Paulus: ni åter, vi ska ta 2000. Ni däremot är inte kvar i den kötsliga naturen, utan lever andligt. När nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Messias ande tillhör inte honom. Här har vi alltså lösningen på hela problematiken. Andens kraft. Anden i oss. Vi sätter vårt sinne på det som tillhör anden. Och vi får hjälp av andens kraft. Livets andes lag. Makten från uppståndelselivet som kommer genom anden som vi har fått. Men om vi inte har Messias ande, så tillhör vi inte honom. Alltså de som tillhör Messias, de har fått anden. Och Messias ande är samma som Guds ande. Det samma. Gud gav sin ande till Yeshua. Och då blev han Messias. När Gud ger sin ande till någon människa så blir den också en typ av Messias. Det är Messias ande. Messias betyder att man är smord, man är ande beklädd. Så när Gud ger sin ande till dig så är det Messias, det är Guds ande. Samma ande som gavs till Yeshua, den får du. Det är Messias ande. Om Messias bor i er, står i vers 10. Vilket är samma sak som att Messias ande är i oss. Guds ande i oss, det är samma som Messias. Guds ande. Om Messias bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden. Har du kommit vid till det här som du ställde frågan här tidigare, Matli? Kan man inte hoppa över synden då? Jo, några kanske, eller döden. Ett par har gjort det i historien. Men det naturliga är att kroppen måste dö. Och Paulus säger att kroppen är död på grund av synden. Jag funderar på vad han menar här. Kroppen är död. Menar han att den kommer att dö? Eller att den redan nu är död? Eller båda delarna? Jag tror vi har en sanning överallt här. Visserligen är kroppen död, det vill säga den har inte 100% Guds närvaro, eller vad ska man kalla det. Den är alltså i en död tillstånd. Vi är liksom halvdöda på grund av synden som finns i vår kropp. Guds närvaro och Guds härlighet saknas ju ganska mycket i våra kroppar. Men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Och då tänker jag alltså Jeshuas uppståndelse här som vi har fått del av. Om anden från honom som har uppväckt Jeshua från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Messias från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom hans ande, genom att hans ande bor i er. Eller genom sin ande som bor i er. Genom sin ande som bor i er. Det här är någonting otroligt fantastiskt. Vi kan två saker som vi har här som jag ser. Det första man tänker på är att det talas om uppståndelsen här. Anden, du har fått anden. Du har fått samma ande som väckte upp Jeshua från döden. Du har fått samma ande som väckte upp Jeshua från döden. Det finns i dig när du har tagit emot det, frälsningen. Och då har vi ett löfte här att han som har uppväckt Messias från döden, han ska också göra våra dödliga kroppar levande. Det talar om uppståndelsen av våra kroppar. När vi dör, förmultnar i marken, kroppen förmultnar, så kommer Guds ande att väcka stoftet till liv och göra kroppen levande igen. När Jeshua kommer tillbaka, det är uppståndelsens dag. Genom att hans ande bor igen. Men han talar inte i första hand om uppståndelsen här. Om man nu tittar på vad som står skrivet. Det står: han ska göra också era dödliga kroppar levande. Det står ju inte: han ska göra era döda kroppar levande. Utan era dödliga kroppar levande. Det vill säga, min kropp är ju dödlig. Som jag lever nu så har jag en dödlig kropp. Inte förrän uppståndelsen och förvandlingen äger rum så har jag en dödlig kropp. Och den ande som nu bor i min dödliga kropp ger liv till min dödliga kropp nu. Inte bara vid uppståndelse utan nu, här och nu. Och det är så jag ser att Paulus säger. Om han nu säger dödliga kroppar, inte döda kroppar. Så Guds ande bor i mig och gör att min kropp som har där syndens makt finns, den blir levande så att den kan tjäna Gud och inte dras ner av syndens makt. Men här finns också en källa till hälsa, helande för min dödliga kropp. Genom anden som bor i mig, och min själ är ju i kroppen. Och eftersom anden är i min ande och i min själ, så är den också i min kropp. Alltså bor Guds ande i min kropp. Och Guds ande verkar i min dödliga kropp och gör att den blir levande. som också, det kan ju betyda många olika saker. Att den tjänar Gud, att den inte tjänar synden då, att den kommer att uppstå vid uppståndelsens dag, men också att den får uppleva helande ifrån den, de sjukdomar som försöker att döda den. För sjukdomen är ju en attack mot kroppen, för att döda kroppen. Och när anden bor i min kropp, så har jag möjlighet att leva i seger över sjukdomar som vill förstöra kroppens funktion. Här har vi en otrolig källa till hälsa genom anden som bor i oss. Och så säger Paulus: vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet. Skyldigheter betyder i det här fallet en plikt. Grekiska ord, både grekiska och hebreiska orden här, kan också betyda plikt. Vi har alltså plikter, men inte mot köttet. Vi är inte skyldiga att lyda köttet. Inte att leva efter vår kötsliga natur. Med andra ord, den har ju dött. Varför ska vi lyda den? Eller vi har dött ifrån den. Vi har alltså skilts ifrån den i juridisk bemärkelse i Messias. Och därför, så varför ska vi låta den leva då? Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Och här tror jag att han talar om vår andliga död. Om vi lever efter våran kötsliga natur, så kommer vi att dö. Vi blir av med det eviga livet. Vi får inte del i uppståndelsen. Vi måste ta beslut att jag tänker inte lyda synden. Jag vill kämpa mot synden. Jag vill låta mig uppfyllas av anden, så att jag kan göra Guds vilja och lyda hans lag på ett rätt sätt, med rätt motivation. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar, ska ni leva. Här finns svaret på problemet i kapitel 7. Om ni med ande dödar kroppens gärningar, ska ni leva. Det här är lösningen. Vi behöver Guds ande. Låt oss uppfyllas av Guds ande, så att vi inte lyder synden och dess begärelse. Om vi nu beslutar oss för att jag vill inte lyda synden, jag vill inte dras med i det som försöker dra ner mig, och jag söker Guds ande, jag sätter mitt sinne på Guds ande och vad som tillhör livet, jag läser i Bibeln, låter Bibelns ord komma in i mig, och det liv som finns i skriften vill jag ha del av, och söker Guds vilja och låter honom ta kontroll över mitt sinne och mitt liv genom bön och genom bibelord och genom en inriktning att tjäna honom och älska honom, så kommer jag att leva. Då kommer inte synden att till slut dra ner mig i träsket igen. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Att ledas av Guds ande är att vara Guds söner. Vi har några frågor här, jag ska ta upp det. Ska vi se då. Men borde det inte vara så att vi kan vara befriade från synden, det vill säga döden, eftersom vi är i Jesus? Vi kan vara befriade från synden, det vill säga döden, eftersom vi är i Jesus. Befrielsen från döden kommer genom uppståndelsen. Uppståndelsen är Guds lösning för människan. Men man kan aldrig nå fram till uppståndelsen utan att gå genom döden. Därför får vi inte fly dödens makt på så sätt, utan vi måste vara villiga att gå in i dopet, ödmjuka oss, dö från oss själva och låta Gud göra ett verk i oss, så att vi uppstår från dödens makt. Yeshua sa: ett dop har jag inför mig, jag ängslas så inför det här. Och han talar om sin död. Han var tvungen att gå till döden för att Gud skulle kunna uppväcka honom från de döda. Och vi måste gå samma väg. Vi måste följa Yeshua. Döden är enda vägen till uppståndelsen. Så vi får inte vara rädda för döden, utan låta döden... Vi måste vara villiga att gå igenom det här. Dödens makt är någonting positivt för oss när vi är Messias. Vad för ande kommer Gud att göra med min kropp? Den frågan förstår jag inte. Vad för ande? Ja, det är Guds ande som bor i våra kroppar. Och den anden gör våra kroppar levande. Okej, ja, nu tror jag förstår din fråga här. Jag sa att det kommer att bli en andlig kropp när vi får uppståndelsen. Det blir en materiell kropp, precis som Yeshuas kropp. Men den är inte kötslig. Den är andlig. Andligt styrd. Inte kötsligt styrd. Det blir en andligt dominerad kropp i uppståndelsen. Och den kommer inte ha blod, för det står att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Men Yeshua, han visade sina sår efter uppståndelsen och sa: titta på mig och ta på mig. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Blodet hade han inte kvar. Det hade han lämnat i himlen. På jorden naturligtvis, men ändå så fanns det en koppling till himmelska offret. Så vi kommer att ha fysiska kroppar i uppståndelsen, men inget blod som jag förstår det. Men döden är också en attack mot kroppen, det vill säga den största. Döden är en attack mot kroppen, ja. Och det är den sista fienden, men den kommer att vinna. Yeshua har vunnit seger över den, och i honom så har vi också seger över den. Henrik skriver: vad kommer han att göra? Hela kroppen tar bort alla mina sjukdomar. Vad kommer han att göra? Hela kroppen tar bort alla mina sjukdomar. Det finns en källa till hälsa genom anden. För det står att han låter, genom anden så gör han våra dödliga kroppar levande. Sjukdom är ju dödens förstfödde, som det står skrivet. Sjukdomen har med döden att göra. Så sjukdomen är ett första steg till död. Om nu våra kroppar som är dödliga är utsatta för sjukdomar, så finns det andekraft på grund av Yeshuas liv i anden, uppståndelsekraften som verkar i våra dödliga kroppar, så att inte kroppen dör i förtid. Och att den inte är slapp, så att den lyder Gud och gör vad Gud vill att vi ska göra. Kroppen får inte vara våran herre. Vi måste låta kroppen lyda och se till att anden tar kontroll över kroppen. Och det är många gånger som jag, om jag känner att sjukdom vill ta makt över mig och hindra mig från att göra vad Gud vill att jag ska göra, så befaller jag kroppen att vara frisk. Låter inte kroppen ta makt över mig, utan jag talar till kroppen och säger: var frisk i Yeshuas namn. Jag tillåter inte sjukdom att hindra min kropp från att göra Guds vilja. Det finns en otrolig makt i anden som finns i våra kroppar, som vi kan förlösa. Men jag behöver mer av Guds ande. Vad gör jag? Ja, vi behöver alla mer av Guds ande. Det står: låt er uppfyllas av Guds ande. Det är sant. Hur gör vi det? Jo, vi gör det genom bön. Vi gör det genom bibelläsning. Och vi gör det genom omvändelse. När vi ser synder i våra liv, när Herren visar områden i våra liv som han inte tycker om, så måste vi be om förlåtelse och be om rening. Och öppna oss. Lovsång. Tacksägelse gör också att vi låter andens liv fylla oss mer och mer. Men åldrande och död var ju något som kom först efter syndafallet, skriver Madeleine. Varför har Jeshuas offer inte kraft över detta nu då? Nej, Gud har inte tillåtit det. Han vill inte att det ska vara så. Jag förstår inte allt vad Gud har gjort, men så är det ju. Det är ju inte så svårt att se att åldrande och död gäller ju alla människor. Jag känner ingen människa som inte har åldrats. Och den här kroppen har ju, eftersom den har blivit instrument för synden, så är den dödsdömd. Och Gud har dömt den till döden. Och enda sättet är att få en ny kropp. Du kan titta på gamla människor som har levt med Herren många, många år. Och de har rynkor i ansiktet. Du ser att jag har rynkor här i pannan och så. Det är ju åldrande. Och jag har gråa hår. Jag känner ingen människa, eller jag vet inte någon som inte har fått gråa hår när de blivit lite äldre. Åldrandet verkar ju, alltså vi har dödliga kroppar. Naturligtvis verkar Herrens ande i oss och gör att vi kan trots detta leva i alltså åldringen och dödsprocessen i våra kroppar får inte hindra Gud från att uppfylla sina syften med våra liv. Det är väldigt viktigt. Men samtidigt så finns ju de här krafterna. Men det finns ju en annan kraft som är starkare. Som har makten över de här krafterna. Men det kommer ju en tid när den här kroppen måste gå sin väg. Det finns en dag där Herren har bestämt att nu. Då ska du lämna in. Kasta in handduken. För de som inte har blivit förutbestämda att få leva när Yeshua kommer. Och det kan vi inte ändra på. Henrik skriver, det är svårt att få Gud till att göra hans vilja. Har du ett recept på eller svar på denna fråga? Ja, Yeshua sa ju att vi skulle be. Ske din vilja som den sker i himlen här på jorden. Så när vi ber det så tillåter vi Gud att göra hans vilja i våra liv. Jag tror att bön är det bästa sättet att få Guds vilja att ske i våra liv. Miriam skriver, vi ska be Gud att hjälpa oss att leva i det övernaturliga. Ja, det är bra. Jag tror att vi stannar här för idag. Har ni, är det någon annan som har någon fråga här? Och så tar det på audio. Öppna mikrofonen. Vi fortsätter med Romarbrevet 8 nästa vecka. Jag vill tacka er för att ni var med. Och önskar er Guds välsignelse och Herrens andes kraft. Och att vi alla ska kunna leva i uppståndelsens verklighet i våra liv. Och att den här veckan och alla veckor framöver, att vi kan få uppleva att synden har inte makt över oss, utan vi i andens kraft kan leva i total seger över syndens makt i våra liv. Så att Guds vilja får ske som det sker i himlen här på jorden.
Amen.
Amen. Tack så ni har för idag.
Tack så mycket.
Shalom. Shalom.
Shalom.
Tack.